Och vi ska fortsätta idag tala om tillbedjan och i viss mån lovsång. Det är ju så att ett liv i bön innehåller många olika moment, och det finns ingen möjlighet att på en predikan eller ens fem predikningar eller fyra eller vad det nu är den här månaden. Fem är det? Fyra? Okej, okay. Jag ska bara kolla så du är vaken. Eller något, vad det nu är. I alla fall, det finns ingen möjlighet att liksom täcka in allt vad Bibeln lär om bön på några få tillfällen. Men bön handlar ju, kanske det första vi tänker på när vi pratar om bön, det är ju det här med våra böneämnen. Att göra våra önskningar kunniga inför Gud, som det stod i den gamla svenska bibelöversättningen. Att vi kommer till Gud med det som ligger på våra hjärtan, det som ibland bekymrar oss, det som vi vill se hända och ske. Och det får vi göra. Hebreerbrevet 4:16, som vi också läste för ett par veckor sedan, säger så här: låt oss därför frimodigt, varför på grund av vad Jesus har gjort, så kan vi frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd. När då? Jo, i rätt tid. Nåd till hjälp i rätt tid. Jesus säger: be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Filipperbrevet 4:6. Gör er inga bekymmer. Har man inga bekymmer så finns det en del av oss som gör bekymmer. Vi hittar på dem själva. Men i alla fall, gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta alla era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Och bön är också, som vi hörde förra söndagen, samtal med Gud. Och ett samtal är ju liksom två parter som talar. Det är inte en som talar om det är ett samtal, utan då är det åtminstone två. Och att lyssna. Bön handlar om förbön. Att be för andra. Ibland med handpåläggning. Det är bibliskt att någon lägger sin hand på dig och ber för dig på det sättet. Men bön är det också lovsång och tillbedjan, eller tillbedjan och lovsång. Och när vi satt i teamet för några veckor sedan och la upp planen för de här söndagarna, vad vi skulle ta upp, och så kom vi till tillbedjan och lovsång. Och bestämde det, och vi bestämde att jag skulle tala om det. Och sen så började jag tänka efteråt, och så blev jag lite tveksam. Inte till tillbedjan, men jag blev lite tveksam till att predika om lovsång. Då kan du undra varför det. Och nu ska jag vara jätteärlig, bottenärlig, från djupet av mitt hjärta, och säga: jag blev tveksam därför att jag är ganska innerligt trött på den diskussion om mer lovsång eller mindre lovsång, om nya sånger eller gamla sånger, som jag som pastor har levt med i typ 30 år. Jag är jättetrött på den diskussionen, faktiskt. Så låt mig bara slå fast några saker, vad jag står för, vad jag tror och hur jag ser på det här med lovsång. Så för det första, lovsång är inte en musikstil, det är en livsstil. Lovsång handlar inte om nya sätt att spela musik eller att liksom införa lite modernare musik i kyrkan och sen så är det plötsligt lovsång. Det handlar inte alls om det. Inte för fem öre. Utan lovsång är en livsstil, inte en musikstil. Och man kan lova Gud med nya sånger. Det är bibliskt. Han lade i min mun en ny sång, står det. Men man kan lova Gud med gamla sånger också. Eller hur? Man kan lova Gud till modern musik, och man kan lova Gud till stillsam musik, och man kan lova Gud utan musik också. Och man kan sjunga a cappella, man kan sjunga med fullt drag. Vi hade en fantastisk kväll här igår, kulturnatten, med två konserter med B12. Det var helt makalöst, och då var det fullt drag på musiken, kan man väl kanske säga, ni som var här. Jag måste tillstå att jag härmed och officiellt deklarerar mig som B12s allra största fan över hela världen. Jag tycker det är makalöst. Men det är också lovsång i den stilla ensamheten, faktiskt, när du öppnar din mun och sjunger eller kanske bara talar ut din tacksägelse till Gud. Och om man vill uttrycka sig enkelt, kanske till och med lite för enklat. Lovsång är tillbedjan uttryckt i sång och musik. Det är en förenklad förklaring, men den är rätt bra i alla fall. Därmed har jag sagt vad jag tänker säga om lovsång idag. Och tänker fokusera på tillbedjan. Därför att lovsång är en del av tillbedjan och det är bättre vi går till grunden än syssla med detaljer. Så säger jag det. Och grejen är så här att alla människor, oavsett om du är kristen eller inte kristen, vilken livsfilosofi eller livsåskådning eller religion du bekänner till eller inte bekänner till, alla tillber något eller någon. Alla gör det. Louis Giglio har sagt så här, det här tycker jag är bra. Tillbedjan är vår respons till det vi värderar högst i livet. Det kan vara en relation, det kan vara en dröm. Det kan vara en position som man gärna vill ha och sträcka sig efter. Det kan handla om en person. Det kan handla om något du äger. Det kan handla om ett jobb. Det kan handla om en njutning. Och det kan ju förhoppningsvis också handla om Gud. Och ofta är det, skulle jag vilja påstå, ganska lätt att se vad någon, eller om vi nu tar det personligt, vad du och jag värderar högst i livet. För det finns spår att följa. Om man följer spåren, om du följer spåren av din tid, av din energi, av dina pengar, av din lojalitet, av dina drömmar, av dina tankar. Om du följer de spåren så kommer du förr eller senare till en tron. Och på den tronen sitter den eller det du värderar högst i livet. Det skrämmande är åtminstone för mig, jag vet inte hur det är för dig, men för mig så är det skrämmande att inse att om jag följer de spåren av min tid, min energi, mina pengar, mina drömmar och alltihopa och så kommer till tronen, så är det ofta jag själv som sitter på den. Faktiskt. Och för att vi ska förstå vad Bibeln menar med tillbedjan, biblisk tillbedjan, så är det två frågor som jag tror vi behöver lägga liksom en grund på att besvara först. För det första så behöver vi fundera över, vad är syftet med våra liv? Och då menar jag kanske inte på ett individuellt plan, men jag menar kanske det också. Men vad är syftet med våra liv? Så här står det i Efesierbrevets första kapitel, jag läser från Bibel 2000 just nu. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. Syftet med ditt och mitt liv, antingen du bekänner dig som kristen eller inte, antingen du vet att Jesus är din herre eller du inte vet det. Det finns ett syfte med ditt och mitt liv. Vi är skapade för en sak. Att vi ska vara Gud till pris och ära. Att vi med våra liv ska se till att Gud blir ärad och upphöjd. Det är syftet. Det är därför vi är till. Ingenting annat. Så enkelt var det med det. Vad är meningen med livet? Fick du svar på nu? Folk har funderat i årtusenden på detta. Vad är meningen? Varför är jag här? Varför finns jag till? Du ska vara Gud till pris och ära. That's it. Enkelt. Amen. Den andra frågan som vi behöver fundera lite grann på, det är, vad är syftet med bön? Och vi har redan rört vid det här. Jag har rört vid det och Sven har rört vid det. Vad är syftet med att vi ber? Handlar det om att jag ska få det jag vill? Att min vilja ska ske, att mina önskningar ska bli uppfyllda. Är det därför vi ber? Om vi ska vara ärliga. Och ibland så tror jag faktiskt att det är det. Det är därför vi ber. För att det ska bli som jag vill ha det. Vi ska komma ihåg en sak. Det här är jätteviktigt. Det är kanske något av det viktigaste jag säger idag. Vi ber inte för att övertyga Gud. Vi ber inte för att övertyga Gud. Vi ber inte för att beveka Gud. För att liksom göra hans hårda hjärta mjukare. Det är inte därför vi ber. Vet, ibland så ber du och jag, åtminstone jag, och jag tror du också. Ber som om Gud håller någonting tillbaka. Som det är någonting som han, nej, det är mitt liksom. Vi ber som om vi tänker, om jag bara ber en timme till så kommer Gud att ge med sig. Om jag fastar en dag till eller en vecka till så kommer Gud att förstå att han borde ge mig det jag ber om. Och det låter helt fånigt när jag säger det på det sättet, men grejen är att det är ofta så vi omedvetet tänker. Om jag bara ropa lite högre. Ta i lite mer. Satsa lite till. Vet du vad Bibeln säger? Bibeln säger så här. Att han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att skänka oss allt med honom? Gud håller ingenting tillbaka. Gud håller ingenting tillbaka. Jesus säger att om ni som är onda, det är ju roligt att få höra att vi är, men han säger så. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge? Vadå? Det som är gott. Det som är gott. Åt dem som ber honom. Och det betyder, det finns ju en väldig trygghet i det. Att Gud bara ger det som är gott. Jag har en känsla av att det har hänt vid några tillfällen i mitt liv. Att jag har bett om saker som jag tycker är jättebra. Men som Gud i sin allvishet och allmakt och totala vetskap om allt. Vet, det där skulle inte vara bra för dig. Och så får jag inte det. Jag menar, vi funkar så som föräldrar också. När man har små barn och när man har större barn också. Och de ber om någonting. Ibland så kan de be om de mest egendomliga saker, barn. Pappa, kan jag få ett maskingevär? Så får de inte det. Inte mina barn har aldrig fått det i alla fall. Jag vet inte hur du har gjort. Men vi har valt, Gitta, att inte ge våra barn maskingevär. Vi hade ett familjeråd och kom fram till att det är nog bäst så. Men han har lovat att ge det som är gott åt de som ber honom om det. I första Johannesbrevets 5:e kapitel så står så här. Detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Hans vilja. Hans vilja. Jag påminner i min förra predikan om hur Jesus bad i Getsemane när han var under stark press, djup ångest. Och han bad, Gud, är det möjligt så låt mig slippa det som ligger framför. För det här är tufft, det här är tungt. Är det fader möjligt så låt mig slippa. Så avslutar han sin bön med att säga, men låt inte min vilja ske, utan din. Och när han undervisar oss om hur vi borde be, då säger han att ni ska be så här. Ske din vilja, fader, så som i himmelen, så och på jorden. Så som din vilja, Gud, sker i himlen, låt den ske i mitt liv, i min familj, på min arbetsplats, i min situation, i min ekonomi, i mina relationer. Låt din vilja ske. Inte min, men din. Pastor Gordon MacDonald skriver så här i boken Ordning i din inre värld, att jag har börjat förstå att tillbedjan och bön handlar långt mycket mer om att rätta in mig själv efter Guds vilja än att försöka få honom att rätta sig efter mig. Det är bra. Syftet med vår bön är att Guds vilja ska ske. Att Guds vilja ska ske. Och de uttryck som används i både Nya Testamentets grekiska och i Gamla Testamentets hebreiska betyder samtliga ha med sig ett moment av att böja sig i vördnad. Att falla ner inför. Att böja sig under och proklamera Guds storhet och Guds makt. Att erkänna och uttrycka hans absoluta rätt till herravälde i mitt liv. Det är tillbedjan. Och ibland så tror jag att du och jag har lite grann förlorat vår förmåga att hänföras. Att bli förundrad, förvånad, imponerad och fascinerad. Åtminstone har jag det. Och jag kan känna en längtan i mitt liv, och jag hoppas du gör det i ditt liv också, att en längtan efter att återerövra förmågan att bli fascinerad, intagen och hänförd av Guds storhet, av Guds makt, av hans nåd, av hans kärlek. För är det någonstans som Guds storhet, Guds nåd, Guds makt, Guds kärlek borde bli upphöjt, omsjungen och firad, så är det ju i Guds hus. Eller hur? När vi kommer tillsammans som Guds folk. I fest och i glädje. Jag tänker att kunna få ge sig hän åt den här närmast barnsliga förtjusningen över allt vad Gud har gjort. Det wow-faktor behöver återerövras av Guds församling. Karl Boberg uttryckte det väldigt, väldigt elegant och vackert när han skriver: när sommarvinden susar över fälten, när blommor doftar in vid källans strand, när trastar drillar i de gröna tälten vid furuskogens tysta dunkla rand, då brister själen ut i lovsångsljud. En fascination över det storslagna, över Guds storhet, vem han är. I vår kyrka brukar vi säga att vi firar gudstjänst. Min bön och längtan är att det verkligen får vara så. Jag vet att jag talade här, om det var på min provpredikan eller min inträdespredikan, att tala om att en del av oss har upplevt en och annan ganska tråkig gudstjänst. Jag har i alla fall. Jag lyssnade på en annan ganska tråkig predikan också, inte i den här kyrkan, men i andra kyrkor. Andra platser. Det finns en rätt rolig berättelse om en liten grabb som frågade sin mamma: mamma, hur långt kan du räkna? Vad är det högsta tal du någonsin har räknat till? Jag sa, ja, det vet jag inte riktigt. Jag sa, vad är det längsta du har räknat till? 5742. Ja, varför slutar du där? Då var predikan slut. Ja. Jag vet inte hur långt du har hunnit nu. Men min bön, min längtan är att det verkligen får vara på det sättet att när vi möts i den här kyrkan, i vår församling, att det får vara fest, att vi verkligen får fira gudstjänst. Och inte sitta av den, och jag tror inte du gör det, men att det får synas att vi är glada över att få komma tillsammans. Vi är glada över vår Gud. Vi älskar vår Gud. Vi tycker vår Gud är fantastisk. Pastor Steve Brown skriver så här: om skratten har tystnat så har Jesus antagligen gått någon annanstans. Det är bra. Finns det inte glädje och frihet så är det ingen kyrka. Då är det bara en religiös sammankomst. Om det inte är högtid och fest så är det ingen sann tillbedjan. Jag tror vi behöver återerövra festen och glädjen i att tillbe Gud. För tillbedjan är tacksägelse, lovprisning, ett upphöjande av Gud i tacksamhet till honom. Tillbedjan är ett uttryck för tacksamhet. Ett uttryck för vördnad, för beundran, för överlåtelse. Ett erkännande av hans rätt att vara herre i våra liv. Det är vad jag menar med tillbedjan. Och det är vad Bibeln menar med tillbedjan. Till och med när vi inte alls känner för det. Har du varit med om det någon gång? När andra sjunger lovsång och prisar Gud på olika sätt och du känner inte alls för det. Du behöver inte räcka upp din hand eller så. Du kan nicka lite om du vet vad jag pratar om. Det vet jag. Men grejen är att tillbedjan och lovsång är inte ett känslotillstånd. Jag säger det en gång till. Tillbedjan och lovsång är inte ett känslotillstånd. Det är ett val. Det är en livsstil. David säger att han tar sin själ i handen och prisar Gud. Det betyder inte att han tar sig i kragen. Det betyder att han gör ett medvetet val. Det är en livsstil. Så här står det i Hebreerbrevet 13, vers 15. Låt oss därför genom honom, genom Jesus, alltid frambära lovets offer till Gud. Lovets offer. En frukt från läppar som prisar hans namn. Vår Gud är alltid värd vår tillbedjan och lovsång. Alltid. Oavsett omständigheterna vi upplever, oavsett vilket humör du är på, oavsett vad som händer på morgonen, oavsett hur det ser ut i din ekonomi, oavsett om relationerna i din närhet är jättegoda eller om de just nu är lite spända. Gud är alltid värd att bli tillbedd, prisad och ärad för den han är. Jag skulle vilja säga så här att om du tycker, för det kan vi tycka ibland, men om du skulle tycka att det är svårt att finna någon riktig anledning till lovsång och tillbedjan, så fundera en stund på hur ditt liv skulle se ut om Jesus inte hade funnit dig. Hur ditt liv skulle vara utan Jesus. Och det kan ju vara svårt att veta. Jag vet inte hur mitt liv hade varit utan Jesus. Men jag kan ana det. Jag kan ana det. Och om du funderar på hur skulle mitt liv se ut utan Jesus? Om Jesus inte hade funnit mig. Om jag inte hade fått ta emot nåden, kärleken, förlåtelsen, upprättelsen i honom. Och du funderar på hur skulle det se ut då? Och du tänker, ja men det skulle nog inte vara så stor skillnad. Vet du vad? Och det här säger jag utan den minsta uns av att raljera eller vara ironisk eller någonting sånt. Jag säger det från djupet av mitt hjärta med den största kärlek. Om det är så att du inte kan hitta någon större skillnad så behöver du möta honom igen. Då behöver du möta honom igen. På nytt för att bli vidrörd av honom. På nytt för att ta emot hans kärlek, hans nåd, hans omsorg om dig. På nytt igen. Eller för första gången, om du inte har en aning om hur ditt liv skulle se ut med Jesus. Psalm 147 säger så här. Det är gott att lovsjunga vår Gud. Sån lovsång är ljuvlig och skön. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Deras sår förbinder han. Det finns alltid anledning att tillbe vår Gud.
Amen.